Du har kanske sett fyren på håll.
Här finns det en järndörr. Går den öppna, tro?
Men vad många nog inte känner till är den underjord som fyrplatsen ruvar på.
Man sprängde alltså ett hål 25 meter djupt och så stoppar man ner ett prefabricerat hus. 6 våningar med källarvåning.
Svenska fyrar i P1. Idag om Söderarm och den militära underjorden. Jag är på ön Torskär i Stockholms norra skärgård. Cirka 4 mil fågelvägen öster om Norrtälje i Uppland. Och om du har åkt Finlandsfärja mellan Sverige och Finland har du förmodligen passerat den rödvita fyren i den så kallade Söderarmsleden.
Och alla båtar, typ kryssningsbåtar och färger, går ju förbi här.
Säger Angret Andersson som driver konferensanläggning på fyrplatsen.
Och därför har många sett det. Sen är det många som har seglat till Åland. Och de har också bara sett ön på avstånd.
Väl inne på ön så får jag känslan av ett typiskt litet skärgårdssamhälle som påminner lite om vi på Saltkråkan.
Ja, det här är ju en bevarad fyrplats där man kan se mycket av hur det har varit tidigare. Alla tycker ju när de går i land att den fyrplatsen är vacker och imponerande. Det är ju ett litet samhälle här ute.
Och fyren Söderarm här på Torskär, man började planera för den på 1760-talet, men den stod klar 1840-tal först. Tornet var då helt vitmålat. Idag är fyrtornet vitt och rött.
Fyren är 21 meter hög, putsad i betong, lite oval i formen.
Det är en bastant pjäs. Någon har liksom bara tryckt in den i berget, ser det ut som.
Ön har skiftat i karaktär och verksamhet flera gånger. Här har bland annat militärer legat i beredskap. Men när Angret Andersson satte sin fot på ön 1998 så var den helt öde.
För att man funderade vad man skulle göra med den här ön för verksamheten. Ja, den med fyrmästare och fyrvaktare och lotsar och båtsmän. Så den verksamheten var nerlagd och det här stod tomt.
Och det cirkulerade en hel del drastiska förslag.
Det fanns några idéer om vad man kunde göra för att rädda den. För annars var hotet att bränna hela ön.
Alltså tutta på liksom alla byggnader och fyren också?
Ja, det var det. Ett underhåll kostar mycket pengar. Alltså jag tänkte bara att nej, men man bränner väl inte en sån här kulturplats som jag uppfattar som rätt upp och ner. Den har bär på så mycket som är historia och möjligheter och så vidare. Så att ja, det var min första tanke. Man kan ju inte bränna den.
Men hotet blev aldrig verklighet och i maj 1999 startade Angret konferensverksamhet på ön. Och här och var på ön möts man av märkliga formationer som inte riktigt passar in. Som om någon svept in landskapet i betongtecken.
På den västra kanten av ön där fyren Söderarm ligger så möts man av en bunker med små gluggar på. Och den har stått där ända sedan andra världskriget. Och man kan faktiskt gå in i den här gamla bunkern för där har de som driver anläggningen här på Söderarm gjort ordning till en bastu. Och det är små, små dörrar här som står öppna för besökare just nu. Man får liksom ducka med huvudet här för att komma in. Och med de små gluggarna som jag tror är intakta från andra världskriget. Och om man tittar ut här då kan man se en Finlandsfärja passera på väg in mot Stockholm.
Den militära perioden på ön startade några år före andra världskriget. I slutet av 1930-talet, berättar Angret Andersson.
Och vi är ju första ön på farleden till Stockholm, så man börjar här ute. Och då handlar det om att vi fick 2 15-centimeters kanoner på norra spetsen. Den här ön fick skyttevärn, försvarsbunker, vi fick ett fältsjukhus insprängt i berget.
Hur mycket folk var det här ute som mest samtidigt liksom under andra världskriget?
På den här ön var det 200 man som låg i beredskap. Och sen var det cirka 25 då bofast som jobbade med fyrvaktare, lotsar och båtsmän.
Söderarms fyrplats är en av flera fyrplatser i Sverige där försvaret har eller har haft en stark närvaro. Förutom Söderarm handlar det till exempel om fyrplatserna Holmögadd, Landsort, Understen och Utklippan. Lars A. Hansson är militärhistoriker och berättar att på slutet av 1800-talet var landets försvar baserat på fastlandet.
Men sen, desto längre man kunde skjuta och desto snabbare fartyg och så rörde sig, så flyttar man sig längre och längre ut. Och till slut så hamnar man då halvvägs till Finland på Holmögadd eller Söderarm. Och där stod ju ofta en fyr, för att den skulle då leda in fartygen mot Sverige, och samtidigt skulle då kanonerna skydda den farleden så att svenska fartyg fortfarande skulle kunna komma in och ut och stoppa en fiende som skulle använda de farlederna.
I Stockholms skärgård bildades den så kallade havsbandslinjen med ett antal artilleribatterier runt kusten. Från Understen i norr via Söderarm för att sedan avslutas vid fyrplatsen Landsort i söder. Under 40-talet hade fyrtornens höga höjd en praktisk betydelse för försvarsmakten. Detta var innan radarn var vanlig.
Och då använde man ofta fyrplatserna för att längst upp sätta en inbasmätare, som det kallas, eller lodbasmätare. Där man då väldigt exakt kan mäta avståndet ut. Man vet vilken höjd man är över havet, och sen så, typ som Pythagoras sats, så får man fram hur långt avståndet är. Som man då ropar ner till kanonerna också, så att de vet var de ska skjuta.
Och användes detta på Söderarm?
Det gjorde det, absolut.
Jag går upp på en liten platå där det har stått någon form av artilleri. Här finns det en järndörr. Går den öppna, tro?
Nej, det gör det inte. Där sitter stenhårt fast.
Nej, närmare än så kommer vi inte Söderarms hemligheter.
Under mitten av 70-talet, under kalla krigets dagar, skrivs nästa kapitel i Söderarms militära historia. När man vandrar runt i närheten av fyren, ja, då står man bokstavligt talat på ett hustak.
Ja, den tycker alla är spännande.
Ann-Gret Andersson igen.
Man sprängde alltså ett hål 25 meter djupt, och så stoppar man ner ett prefabricerat hus, 6 våningar med källarvåning, 120 kvadratmeter i varje plan, förläggning, kök, ledningscentral, ja, allt som behövdes för att 200 man skulle kunna leva i det här huset i en månad om det blev krig.
I anläggningen skötte man bland annat de kanoner som kunde skjuta upp till 26 kilometer ända in på finsk territorium. Och avståndsmätningen som man förr kunde göra från fyren sköttes nu under jord.
Där fanns då en kraftig radar som var höj- och sänkbar, som man på en minut ungefär fick information om allting som fanns på vattnet utanför. Och längst ner då i en källare så har man vatten och oljeförråd och avloppstankar, så att man inte har någon kontakt med yttervärlden. Och alla de här 5 våningarna förutom källaren då står på jättestora gummikuddar och är helt fritt ifrån berget, så att det då inte ska skaka med en stor tung detonation, utan allting ska klara sig där inne.
Men att jobba under jorden på Söderarms fyrplats passade inte riktigt alla.
Ofta var det så att man fick byta ut någon eller några för att de inte tyckte att det var trevligt att bo så instängt. Så att man övade verkligen i fred för att testa att man hade rätt folk i en krigssituation.
I början på 2000-talet sköt man den sista salvan på Söderarm, och militäranläggningen under jord tömdes på innehåll och bemanning. Och att fyrplatsen återigen skulle bli militär i dessa upprustningstider, inte särskilt troligt.
Det skulle vara väldigt mycket jobb. Alltså alla anläggningar är helt utrivna. De står förmodligen väldigt vattenfyllda, de lägsta våningarna.
Några år senare, år 2007, släckte Sjöfartsverket fyrljuset på Söderarm, som då stod på en liten ställning utanför fyren.
Men Ann-Gret Andersson, hon tyckte att alltså man kan ju inte ha en fyr som inte lyser. Så hon gick upp i fyren och satte upp en liten lampa med sladd som nu lyser där om kvällarna och nätterna.
Du har hört Svenska Fyrar i P1. Jag heter Peter Gropman, och detta är en produktion av Iris Media för Sveriges Radio P1.